I veckans avsnitt av podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes, Acast och andra ställen som jag inte minns just nu. Karin, vad pratar vi om?
Vi pratar om corona. Och vad händer? Och, vad ska, och hur blir det? Vi pratar också, är läsning verkligen läsning om man bara lyssnar?
Ja, no, nu spoilar du ju hela grejen.
Vi gör om det.
Vill du, nej, nu gör vi inte alls. Vill du höra det här så får du ta och lyssna.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Precis. Yes, yes, yes. Karin, det här är ett sånt avsnitt som det kan vara värt att berätta när vi exakt har spelat in det. För det kan snabbt bli daterat.
Ja.
Vi spelade in avsnittet onsdag den 11 mars 2020 på eftermiddagen.
Mm.
Och vi tänker väl att vi släpper det på lördag kanske. Så om några dagar. Så är det så att allting här är annorlunda när podden kommit, så är det inte att vi bott under en sten. Utan det är att det är ett par dagar gammalt.
Ja, men ändå är det en så spännande dag idag tycker jag. Jag måste ändå berätta hur min dag började.
Ja, för berätta, jag berätta det. Hur har din dag börjat?
Ja, men du vet, jag kommer till jobbet. Jag är lite sen och vi hade ett möte igår, då, tisdag eftermiddag, som drog ut på tiden. För det var ett sånt där möte som vi kände att nej, det här blev inte så bra. Men så har vi en sån här underbar kollega som kände att den här stela stämningen kan vi inte ha. Som lätte upp det på sånt där underbart sätt så att alla blev glada istället. För att vi var så där, ni vet, när möten är stela och det är konstellationer som inte är vana vid att jobba ihop. Och just så är det någon som bara är sådär förlösande så att man kan andas igen i rummet.
Mm,
det hände, så vi kommenterade det när jag kom till jobbet och jag var lite glad och sprallig för att vi ändå har de kollegor man har och löser det.
Mm.
Och sen så, så jag blir lite sen på det där mötet jag ska på i morse.
Mm.
Och då är det liksom ett sånt där planeringsmöte vi har som är lite... i en inre styrgrupp kan man säga, eller jag har en liksom,
på din skola,
på min skola, en utvecklingsgrupp som är kopplad till ledningsgruppen på något sätt, där jag har liksom breder olika frågor, ofta med digital bakgrund och sådär. Och så kommer jag dit, slår mig ner och så sitter alla och så ser de väldigt bekymrade ut och så säger de, ja Karin, på onsdag så ska du, måste du ha, ska vi ha någon sån här fortbildning, för vi har ändrat studiedagen på onsdag.
Den kommer om en vecka.
Om en vecka. Mm-hmm. Onsdag om en vecka så ska vi ha studiedag om hur vi undervisar från hemmet med tanke på corona. Alltså hur vi fjärrundervisar våra elever.
Just det.
Och jag bara, va? Nej, eller vadå? Ska jag ta fram det nu? Eller hur tänkte ni?
Mm.
Eller va? Och jag var lite så här, jaha, ja, hur har vi tänkt då? Tänkte vi att vi tänkte att ja, och det ska vi göra nu på en timme. Jag kände att jag inte hade så mycket att komma med i den frågan. Mer än att ja, det får väl bli någon... Google Hangouts.
Ja, precis, precis. Herregud. Ja, fint att det är du som förpinner hjulet. Alltså, man kan ju tänka lite så här, det blir spännande att se vad som händer om det är så att varje huvudman måste lösa sig själv, om varje skola måste lösa det själv. Men jag tänker också att det är lite tiden där med att liksom alla ska hitta lösningar samtidigt så. Jag var liksom på gymmet häromdagen och då satt en liten lapp så här, hanterar vi det här?
Ja.
Och det, man bara så här, okej. Jag förstår poängen. Det är schysst att man tar hand om saker. Det är väl bra att de städar det gymmet oftare. Jag har inget emot att de gör det även annars resten av året. Sidospår, men ändå. De bara, vi har gjort så att vårt online-träningspaket som man måste betala extra för, det är gratis nu om du vill träna hemma istället för att komma hit. Så, superfint.
Mm.
Också smart marknadsföring, för jag har inte ens en aning om att de hade ett online-träningspaket för nu. Kan du tjäna lite pengar på en pandemi, varför inte, en kul för dig? Så det kan man ändå göra.
Mm.
Men det finns liksom överallt hela tiden. Alla hittar på sina små lösningar. Det blir väl säkert bra. Men ska vi någonstans komma åt det här på riktigt, så känns det som att vi måste hitta större lösningar. Och den här dagen har varit, kan man säga, liksom dagen med de större lösningarna, kan man säga, överhuvudtaget.
Ja.
Så det, din dag började med det. Jag har varit, lagt hela dagen på facket. Jag har varit på utbildning om liksom, utbildning, någon sorts möte, men också utbildning om liksom, läget just nu i förvaltningen och vad som behöver göras, som är det här och det här och det här, och workshopat om Lisa-anmälningen, vet den, man bara, snälla dör mig långsamt. Så jag har också suttit och multitaskat lite och vet, kollat så här, Folkhälsomyndighetens hemsida och vad händer här och läst på lite där och där och så. Och liksom den här grejen med så här, okej, men vi borde nog sluta ses många människor samtidigt.
Ja.
Det är också den dagen när man har bestämt sig för att okej, nu bestämmer vi att vi har inga stora folksamlingar. Direkt ställer man in stora idrottsevenemang. Göteborgsvarvet skickar ut ett mejl till alla anmälda löpare. Det kommer inte bli som planerat. Inga exakta lösningar, men bara okej, ni kan sluta springa nu.
Liksom. Ska inte du springa?
Jo, men antagligen inte där då. Jag får inte med någon annan då, kan man konstatera. Jag kan springa det varvet själv, kan man säga. Men det blir någon annan dag eller inställd eller något annat. Så. Liksom, man ställer in och flyttar allt möjligt som finns liksom, samtidigt. Vi bara, okej, vi lägger ner det, vi gör något annat. Vi flyttar dit, vi tar det här någon annanstans. Så. Det är den dagen när vi börjar stänga ner saker, och det är smart. Jag läste en jätteintressant intervju med någon som är någon pressperson på Folkhälsomyndigheten. Jag gissar att de har ett par stycken med den lagen. Ja. Som förklarar så här, men okej, om vi stänger ner så här samhällsfunktioner, som är liksom stora möten, konferenser och så.
Mm.
Varför stänger vi inte skolor då? Hon förklarar, det finns två orsaker. Dels är det en helt annan juridisk liksom, struktur på sådana beslut att stänga skolor och arbetsplatser. Så. Och dels är det, har det med geografi att göra. Så, samlar du 500 personer från hela Sverige så är det brutalt mycket farligare än att samla 500 personer från den här lilla satsdelen, varav de flesta bor på typ samma område och har ändå rört sig i ungefär samma världar, samma kretsar, samma allt typ av sånt. Så än så länge är det chill.
Men det har jag lärt mig idag faktiskt också. Fast det var ingen som skrev ut det tydligt, men jag förstod det själv av liksom artikeln att vi stänger ner de stora. För först var det vi stänger ner där det vistas mer än 500 personer. Jag bara, okej, min skola är 1000 elever. Men sen läste jag lite längre och då var det ju liksom just att på platser där det kommer folk från. Och då är det säger ju sig självt att när vi liksom reser till stora.
Just det. Och man har också bestämt sig idag för att vi ska slopa karensdagar. Så när karensdagen, en dag när du förklarar för folk som inte vet vad en karensdag är, man är hemma och inte får betalt.
Ja, så
är det. Betalt första dagen. Men nu säger man, okej, vi måste få folk att stanna hemma, så då tar vi bort det så du får betalt från dag ett när du är hemma. Så. Och jag läste en intressant tweet om det, den fackliga dimensionen och det. Nämligen så här, ja, det är superbra att man hanterar kriser bra, men det här är också ett sätt att bevisa, eller så här, det är ett medgivande, att liksom karensdagen innebär att folk går till jobbet sjuka. Så vi borde slopa det året runt hela tiden för folk som jobbar inom offentlig verksamhet, inom skola, inom förskola, inom liksom vården. Det borde aldrig finnas.
Nej, och framförallt inte inom förskolan, tänker jag, där man blir mycket sjuk.
Och grundskolan. Och grundskolan. Alltså, det är inte superstor skillnad.
Nej, ja, men jag menar, alltså, vi skojar om det lite, mina elever och jag idag, för att jag jobbar ju ändå med en grupp elever som är, de är ju lite, jag vet inte, jag bara inbillar mig att 16-åringar, det blir ju lite katastrofstänk, och så säger jag så här att, ja, men nu gick jag bredvid någon som kanske hade, för vi har ju ett fall på vår grannskola med en elev som är smittad och konstaterat smittad. Ja, nu har alla på den skolan det. Nej, men det är ju inte luftburet, vet du. Ni måste ju liksom ha något sätt delat vätskor med varandra på något sätt. Ja, men alltså på något sätt då, nyställer. Ja, man kan ju dela vätskor på andra, men det måste ju liksom på något sätt.
Ja. Kan du berätta mer?
Ja, det var precis, jag sa det ju för att de skulle lite, det är inte som på dagis att man sitter liksom och snorar på varandra eller spottar på. Och det är ju så med förskolan och uppåt att ju lägre barnen blir, nu är inte barn så hårt drabbade av det här.
Vad det verkar.
Nej, men, alltså det, men även om de kan sprida till mormor och morfar och de som är äldre. Sådär. Så att det är ju fortfarande så att vi inte vill ha det på förskolan. Men det är ju mycket mer så att vi sprider, till exempel en ögoninflammation, ska du inte gå till förskolan med. Mm. Men har du ögoninflammation när du går på gymnasiet, det är ju inte så att du geggar i varandras ögon på gymnasiet.
Nej, det är klart att det är en helt annan situation. Men jag tänker att överlag, inom liksom offentlig verksamhet så borde man. Så.
Ja.
Det är en skitskrig. Ja. Det är det, om man ska bara ta en global, så här,
global.
Och kolla hur det ser ut där. 15 länder i världen har helt stängt ner sina skolsystem. 14 länder har gjort regionala eller lokala liksom avstängningar. Totalt är det 315 miljoner elever som bara är i de här länderna där man inte går i skolan alls just nu. Det är ungefär en femtedel av världens elever. Man kan jämföra det med
En femtedel.
En femtedel av världens elever. Och om man kan jämföra det med att liksom, innan allt det här så var det ungefär 200 miljoner barn och unga som inte fick gå i skolan liksom, på grund av att det inte finns skola där de är eller att de liksom måste jobba. Eller, liksom, vet,
eller flyktingkrisen.
De som är utanför skolan. Eller, ja, precis. Ja. Precis. Mm. Så den siffran har mer än dubblats på några veckor. Så kan man fundera på. Lite så här, tillstånd i världen. Jag såg i Aftonbladet, de var så här, just nu, koron, pandemi. Jag såg ingen mer. Skönt. Spårar i det, så att säga. Ja, nu får vi se lite vad som händer. Så.
Ja, men jag måste ändå säga så här, jag tycker ju att det ska bli lite spännande. Först, då, jag har ju elever som går och längtar efter, kan inte vi stänga, för då blir vi lediga. Så säger jag vet inte om ni kommer att tycka att det är så kul att vi stänger skolan och att ni ska sitta vid någon slags dator och själva lära er det här, för ni måste ju ändå ta studenten, för det var mina studentelever liksom. Och ni ska ju ändå ta studenten om några veckor. Och då blev de lite bleka och bara kände att nej, det här var så kul, var ju inte det liksom, vi ska inte gå och hoppas på detta, utan vi ska ju hoppas på att vi kan ha vår skola öppen. Och samtidigt som vi då som jag kan bli lite sådär, tänk om vi får, vilka nya, jag måste ju tänka annat när jag ska tänka undervisning. När jag åkte hit nu, där vi sitter just nu, så började jag tänka, ja men jag måste ju, så här skulle jag kunna göra, det skulle bli vettigt och interaktivt. Jättespännande saker som jag inte alls någonsin har behövt att tänka innan.
Just det.
Så att om jag nu, eftersom jag är lite speedad idag, så är jag lite positiv och glad.
Just,
hoppas jag väl kanske att vi kanske inte behöver, att jag inte behöver lösa det här.
Men om man ska kolla lite på så här, ljuset i tunneln innan vi någonstans byter spår, för det behöver vi för guds skull göra. Det är liksom, det var någon som skrev på Twitter, och jag tror att det är applicerbart i skolan också. Tänk när allt det här är över, vad som kommer hända när vi inser att vi inte behöver springa på alla möten hela tiden, utan bara kan få jobb gjort, liksom. Det är så här, bara mängden möten som blir ersatta mot mail. Måtte det aldrig gå tillbaka 100% till det som var förut. Och så kan man tänka någonstans med undervisning också. Vi kan fundera lite på vad finns det egentligen här som går att lära sig. Så. Det om det. Vi ska gå vidare till något helt annat. Jag såg en positiv nyhet idag på interwebs också. Vet, det finns en myt om att killar läser mindre än tjejer. Det finns någon förståelse av att killar läser mindre än tjejer. Det finns en person som håller på och doktorerar på Bibliotekshögskolan som ligger i Borås. Den här personen heter en sekund, Elisa Tattesalvalin. Hon har gjort en studie på jag vet precis hur du kommer reagera på den. Jag skriver ner det i min hand. Hon har gjort en studie på läsning där det visar sig att killar läser mer än tjejer, kan hon se på sin studie. Och här kommer det sjuka. Hennes resultat visar att killar som är 18-22 tror jag, läser allra mest. De snittar i snitt 100 minuter om dagen enligt hennes studier, i motsvarande 90 minuter per dag i snitt för andra människor. Det som gör att de kommer fram till de här siffrorna, för redan här känner man sig, nej, det där känns konstigt. Det här känns superkonstigt. Vad exakt är det som händer här? Hon har fått tillgång till massa användardata från det här streamingtjänsten BookBeat. Hon har liksom 80 000 personers användardata från BookBeat över flera års tid. Och sen kartlagt så här, hur lyssnar folk på ljudböcker? Så. Och sen, det här är läsning, check. precis, exakt. Och då kommer man fram till siffror som man blir så här, hur hänger det här ihop? Superspännande. Jag är absolut ingen expert på biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har ju inget anspråk på att förstå det. Men rubriken som universitetet kommunicerar ut ganska hårt i högskolan då. Forskning slår hål på myten att killar läser mindre än tjejer. Stämmer det att killar läser mindre än tjejer? Och när lägger folk tid på läsning? Detta är några av de frågor som hamnar i ljuset i en nyligen publicerad forskningsartikel om läsning av ljudböcker. Så. Spännande. Det är ju dynamit på så många olika nivåer. Så. Och medan jag släppt den dynamiten in i hand, så ger det tid att reagera.
Jag blir lite nervös när du säger att hur jag ska reagera, för jag vill reagera på jättemånga olika sätt.
Om jag har dina topp tre reaktioner här i min hand, kan du få berätta lite om.
Men tänk om ingen slår in. Nej, men min första reaktion är ju att det var ju det här vi pratade om förra veckan.
Jag har redan glömt.
Nej, men vi pratade om att ljudstöd till pojkar framförallt som läser långsamt, att det är en väldigt bra grej. Så det är ju, och jag
Det var inte det som såg min hand.
Nej, jag förstår det. Men samtidigt så är det ju så att vi måste ju någonstans... Är ljudbok samma så... Alltså, Apollonier sa ju att boken är död 1919.
Japp.
Och det brukar jag citera, för det tycker jag är roligt.
Du brukar citera det i den här podden, jag tror det kan vara 50 gånger.
Jag vet, men jag brukar säga det väldigt ofta till mina elever, just för att liksom, vi ska förstå vidden av hur länge vi har pratat om att boken är död. Att jag använder själv ljudbok för att det ska gå fortare. För jag har så mycket jag måste läsa igen, tycker jag. Så att då lyssnar jag och så. Men jag tycker väl kanske att det blir en lite felaktig bild om vi liksom helt plötsligt bara sätter liksom läsning lika med ljudbok. Eller kan vi använda den i skolan?
Det är en person som doktorerar på biblioteks- och informationsvetenskap, så det är en person som har funderat lite på den frågan.
Ja.
Men jag håller med dig. Det är inte en okontroversiell likställning, kan man säga likställning? Likhetstecken?
Alltså, ja, men precis likställning.
Man kan ju se någonstans, alltså, vad är det för aktivitet, vad är det man får ut av det, vad är det som är liksom, aktiviteten läsning och vad är det som är liksom, mediet som man bara behöver koda av på ett eller annat sätt. Mm. Så. Men, och jag förstår poängen. Det kanske är olika aktiviteter. Det är en debatt som jag tror lärare har fört ett tag. Man bara kan snabbt spola förbi en del av det. Men det är ändå, som du säger, intressant att tänka vad är det som händer när man räknar olika saker. Så.
Ja.
Här är vi en person som börjar säga, om vi räknar läsning så här, då snittar människor i Sverige idag 90 minuter läsning om dagen. Jag tror inte ens att jag tror det är inga så hög siffra för att vara ljudböcker överhuvudtaget. Mm. Men om man ändå tänker så här, det är ganska mycket mer av någon sorts intellektuell aktivitet. Kallar det ljudboksläsning då? Om det är schysst.
Men jag tycker egentligen så är jag lite glad. För jag ser ju på min... jag är inte säker på... Mm. Den här forskningen skulle jag vilja se. För jag har ju ett barn. Jag gör ju bara empiriska studier på mina egna barn. Också i den här podden. Men jag har ett barn som älskar att lyssna på... Lyssna när jag läser. Och han har ett ordförråd. Jag skojar inte, för han älskar... Just nu läser vi Agnes Cecilia. Jag rekommenderar att läsa för alla. För den är... Det är en riktigt jävla bra bok faktiskt. Mm. Den har vi glömt bort. Så nu läser vi den. Och han... Det är ju massa ord där, för den är skriven 1981, så det är massa ord där som jag just nu inte kom, som är liksom, som är, alltså belysningen är skum, det är ett ord som vi inte använder längre, liksom. Den har ju fått en ny betydelse. Och helt plötsligt så hör jag ju, efter att ha läst halva boken, att pojken börjar ju använda de här orden på rätt sätt, för sån är han. Mm. Han är ganska dålig, för han har ganska svårt med, sin stavning. Så. Men han är ju, alltså hans ordförråd är gigantiskt jämfört med de här som den andra två som inte är lika roade. De läser böcker. Jag är ju en som är en väldigt snabb läsare, men ganska oroad, höll jag på att säga. Men han är inte så road av böcker liksom. För han tycker liksom inte det är verklighet, och då spelar det ingen roll i alla fall. Så. Och han och när vi kommer till liksom antal ord som han behärskar, så tror jag ju att som lille killen är långt. Och där är ju ändå det här som faktiskt Gunnar, min nya Gunnar och Paris är ju på spåret. Gunnar Wetterberg, tror jag han heter, har skrivit en krönika för några veckor sedan om just det här klasskillnaderna i språket. Mm. Att vi har ju varit så befriade från det i Sverige, för att vi fick liksom, vi översatte Bibeln tidigt, vi fick en gemensam psalmbok. Så att jämfört med Frankrike och England, där liksom arbetarklassen i England pratar på ett sätt och överklassen pratar på ett annat sätt, så har vi inte haft det så i Sverige, utan vi har pratat ganska likt. Och det, en tydligt sånt exempel var ju när vi skulle spela Pygmalion eller My Fair Lady på svenska. Det är den här, den svenska räven rev en annan räv. Det är någon sån här. Då fick man göra det till någon sån här paj i stockholmska som inga, alltså, man inte kunde säga ä. Och det är ju ingen som pratar så. Det går inte att spela den spanska reven, reven, annan rev. Det är ju ingen, det är bara påhittat. Medan i England och Frankrike funkar det alldeles utmärkt, för den skillnaden finns. Men vi är på väg mot det. Vi ser mer och mer, med tanke på att vi skriver mer och mer, och vi har mer och mer att vi faktiskt också får en stor skillnad, att överklassen eller de bildade då, de som har gått och som är liksom tränade och som klarar av språket också har ett helt annat ordförråd än de som faktiskt inte läser lika mycket. Och då, om ljudbok kan råda bot på det, heja ljudboken, för att det är lite svårt att slåss mot liksom tekniken. Mm. Alltså vi var rädda för videon, vi har varit rädda för allting, och det går inte. Att liksom den här saken kanske faktiskt kan råda bot på det. Tänk om vi faktiskt har lä som råder bot på den här klasskillnaden, så att vi kan ha, så att vi kan ha en svetsare som statsminister.
Det tycker jag är roligt.
Japp. Ja, och Karin, vi måste förklara, för jag tror att vi kör en jingle mitt i din utläggning om läsning. Det hänger med att vi spelar in det på Sveriges minst öppna café, som också är stängd precis. Och det är också en del av ett bibliotek. Så, när man snackar skit om böcker och läsning, då kommer en bibliotekarie och säger, nu stänger vi här. Och det var det som hände. Jag tänker på det du säger. Och det kanske är så. Man ska tänka att det här är inte läsning så mycket som att det är högläsning. Alltså att någon läser för dig, så. Och det vet vi ju sedan många, många år att det är en superbra aktivitet. Det är ingen som säger att det är dåligt att föräldrar läser för sina barn. Eller att man fortsätter läsa med dem när de blir äldre. Och det är kanske är det man ska tänka. Om alla människor hade någon som högläste för dem i 100 minuter om dagen, om det nu är en siffra som stämmer, så hade det varit superfint. Och det kan vi också automatisera. Och det kanske är det som är grejen här. För det säger du som du säger. Så jag tänker vad bra om det är så att folk läser. Och det kanske är liksom, gör att vi minskar liksom klasskillnaderna i språket. Men man kan också tänka att det är en kulturupplevelse. För ofta är det så att de som läser in ljudböcker är ju skådespelare. Som liksom framför någonting. Så det är ju sig en upplevelse i sig som är någonting av kvalitet. Liksom.
Ja, och så ska vi liksom någonstans faktiskt landa i det här. Ja. För ibland så tänker jag ju att vi är lite som lärare. Vi tycker ju att läsningen är så viktig. I hinduismen, religionen hinduismen, så är ju det vi säger, det är mycket heligare än det vi läser. Alltså är hinduistisk text inte så viktig, utan du ska höra det läsas av en präst.
För det är först då,
och du ska säga för att det är just då, även om du inte förstår, så är det ju först då det blir heligt. Och talspråkskulturen. Vi älskar ändå fotboll.
Nej, det är ju kvar. Det är ju inte bättre eller sämre. Det är en massa bakgrundsljud. Nu är det någon som spelar trummor och grejer.
Ja. Nej, men talspråkskulturen blir då, är ju där viktig. Men om vi nu går tillbaka liksom, när hinduismen kom, alltså 1200 år före Kristus någonting. Ja. Det är ju samtidigt som rapsoderna kom till antiken i Grekland.
Just det.
Och det var ju så vi fick våra första epos. Så på något sätt så har vi ju hunnit gå på de här, då var det 1200 plus 2020, det är ju 3000, det är en jävla massa år, jag kan inte räkna.
Japp, mattelärare är hon inte, men hon är trevlig nog. Fortsätt.
Alla de här åren så har vi liksom någonstans landat i att, nej men vi berättar för varandra igen. Och det behöver inte vara dåligt.
Ja, nej, det kan vara världens största så här, full circle moment. Liksom att allting kommer tillbaka till där vi började. Och det är bara bra så. Det är himla intressant. Ja. Vi får se vad som händer där. Jag ser ändå fram emot den diskussionen. Och jag ser fram emot att det kommer förbi någon lärare som, om man ska fortsätta på den analysen du gjorde förut, där det är liksom den språkliga eliten som säger, det där är inte riktig läsning. För visst, jag förstår grejen, men man behöver träna olika saker så. Men det finns ändå en värld i den aktiviteten.
Ja, och att få tillgång till all världens berättande, det är ett värde i sig.
Ja, himla fin digitalisering. Frågan om de här 100 minuterna är gillis i skärmtid. Det kan vi prata om en annan podd.
I alla fall i min dator, eller min telefon.
Jo, men det gör det absolut, det gör det verkligen. Men frågan är om det ska ingå i lite mer restriktioner. I min poäng. Du, vi ska gå vidare till ett annat ämne som diskuteras. Men man säger så här, om vi börjar med det som alla pratar om, det är det som ingen pratar om. Ah. Nu är vi inne på det som vissa pratar om. Tioårig grundskola har man ju pratat om ett tag.
Jag trodde vi hade det.
Ja, nej, det vet jag. Men man tänker sig att vi borde kanske ha det. Ah. Förskoleklassen blev obligatorisk, så den är ju liksom i praktiken tioårig. Men då säger man så här, kanske ska vi göra grundskolan tioårig. Så. Och då har man sagt det från regeringshåll att men där borde vi utreda. Så. Vi borde sätta till en utredare som ska ta reda på det här och liksom räkna på vad får det för konsekvenser, hur skulle det göras, vad är det bästa sättet, vem ska jobba var. Är det så? Om du får vara den som gissar på reaktioner, vad tror du liksom är de typ tre vanligaste reaktionerna bland lärare i Twitter om det här? Inte för att det är en representativ bild av vad lärare tycker. Nej, vi byter. Så här, vad tror du att lärare och liksom skolfolk reagerar på det?
Min första reaktion är att jag för det första tänkte att eftersom förskoleklassen redan är obligatorisk så är väl det här en icke-fråga. Det var min första tanke.
Det var inte jättemånga människor som reagerade så. Inte vad jag tror i alla fall. Nej.
Min andra fråga är väl att jag tänker att folk börjar prata lärarbrist.
Ja. Så är det, vem ska jobba där liksom? Och det är väl rimligt när vi redan fattas typ 60 000 mellan tummen och pekfingret lärare, kanske ännu fler vid det här laget. Att liksom, vi har inte utrymme för jättemånga mer, alltså så här, vi har inte utrymme för några reformer som kräver fler lärare liksom.
Nej, men det jag håller på hela tiden. Jag läste nyligen en reform som Moderaterna ville göra där de hade ett nytt förslag. Det måste bli ordning och reda i skolan. Vi gör ingenting åt, och det måste bli mer likvärdigt. Vi anställer fler mattetimmar ungefär. Vi har inga mattelärare.
Nej.
Vill jag säga då. Men då innebär ju bara att den som är mattelärare ska jobba mer.
Just det.
Och så har någon lärarassistent som springer bakom och säger att
Precis.
Ja.
Men det som är grejen här någonstans. Förlåt, du ska fortsätta.
Nej, tror min tredje reaktion, jag vet inte. Barn ska vara barn. Låt dem leka.
Ja, precis. Faktiskt. Jag tror du sätter två av tre någonstans. Så, och det är väl också en grej som är i det. För liksom, förskoleklassen har alltid varit en balans mellan förskolans kultur och grundskolans kultur. Så det är liksom en mötesplats. Mm. Det är liksom någon sorts övergång. För det är den första riktigt stora skolövergången man går igenom. Det är smart att inte alla behöver göra det samtidigt. För är det någonting vi vet om sexåringar, så är det att de inte allihopa likadana. En del läser och tycker det är sin kul och liksom längtar efter läxor. En del ska inte vara i möblerade rum. Liksom, och det kanske inte ska vara med äldre heller. Men liksom, det finns en kombination. Det finns en spännvidd där. Okay? Så det är väl liksom det. Folk är så här, okej, vad händer med balansen i det? Det här med lärarbristen, absolut. Om det är liksom 100 000 barn per årskull i snitt i Sverige, så kan man ju tänka att det krävs en del lärare för att liksom expandera grundskolan med ett år. Så. Men så tänker jag så här, som då är mattelärare någonstans, att liksom hur stor förändring är det här egentligen? För de här barnen finns ju idag. De har ju någon som undervisar dem idag, så rimligtvis. Vad händer om de människorna bara fortsätter undervisa dem? Men att vi ser, nu är det här en grundskola. Och så gör man det på något annat. Jag säger att det inte är rätt alternativ eller rätt väg att gå. Men liksom, borde inte det bara lösa det här matteproblemet som är, vart hittar vi alla lärare? För, idag är det framförallt förskollärare som jobbar i förskoleklass. Så. Man behöver inte vara förskollärare för att jobba i förskoleklass, men det är liksom jag skulle säga den vanligaste yrkesgruppen som finns där. Så om vi ser det till kanske 15 000 personer som jobbar i förskoleklassen ungefär. Jag skulle gissa att det kanske behövs 15 000 personer för att liksom drifta 10 000, eller 100 000 elever typ. Kanske lite färre, 10-15 000 något sånt. Då har vi ju såhär, okej, vi behöver 10-15 000 förskoleklasslärare efter att det blir grundskolan. Men vi kommer också 10-15 000 personer som jag säger, jaha, och de som jobbar där nu, vad gör vi med dem? Men bara flytta över dem. Så. Det kan ju inte vara så himla svårt egentligen.
Nej.
Det enda fallgruppen att gå i här, så nu ska jag göra jobbet för den här utredaren redan här, okej? Okay? För den enda fallgruppen att gå här, det är om man säger så här, du måste vara grundskollärare per liksom utbildning. Så. Då kickar vi 15 000 personer samtidigt som vi har 15 000 tomma ledarjobb, tomma lärarjobb. Helt i onödan. Så bara vi inte faller i den gruppen, då kan inte den grejen gå så himla fel.
Nej.
Så.
Och det skulle jag vilja slänga ut en varning i faktiskt. För att om det är någonting jag kan känna här efter att jag har haft lite olika möten den här veckan om saker som handlar om elever som kanske inte alltid passar in i skolans fyrkantiga byggnad. Och då den här varning säger att de flesta byggnader är fyrkantiga, ja. Men skolan ser lite fyrkantigare på något sätt. Så. Men och här har vi brukar ju, alltså jag vet inte, men vi brukar snitta att det är ganska många elever i varje klass som har extra anpassningar och sånt där, som inte riktigt liksom funkar så alltså optimalt i den här, sitta vid bänken, ta anteckningar, göra det man liksom förväntas göra. Just och någonstans i det så är det väl egentligen rimligare att man liksom lär sig av förskolans pedagogik istället för att vi på något sätt försöker, alltså För vi är väldigt lätta. Det är liksom väldigt... Man kan drilla en unge till vad som helst. Alltså små barn. Jag hade mitt första barn som jag var väldigt fascinerad av. Och bara, jag är den enda människan som har fått ett barn någonsin. Kan du tänka dig liksom? Och vi var liksom, bara, ja. Kolla det här barnet.
Just det.
Oj, oj, oj.
Yep.
Och liksom, det gick ju att drilla honom till vad som helst med två vetgiriga föräldrar. Han kunde ju liksom... dikter utan till han kunde recitera och han kunde saker. Och det är ju inte så svårt om med lite, men det här att få barn att fungera i ett klassrum, att få liksom och må bra i den där miljön och kunna fungera ihop med 30 andra. Vi kanske i skolan behöver ju utvecklas där så vi kan ta de här supersmarta ungarna som vi har, som är liksom då kallade särbegåvade, och som, men som ändå har någon form av ADHD, för det är ju ganska vanligt att man har det ihop liksom.
Ja, ja.
Att de kan få ut sin begåvning på något sätt i den här skolan, samtidigt som vi kan ha de här andra eleverna som kanske inte men som inte har en begåvningshandikapp, men som har andra svårigheter och så vidare. Och där vet jag inte riktigt om det är rätt väg att gå att sätta ungarna tidigare i raka rader.
Nej, det är det absolut inte, det tror inte jag. Och man kan se en generell samhällsutveckling där det har varit mer attraktivt att skolifiera förskolan än tvärtom liksom så.
Ja.
Och det där kan man väl se liksom i många länder så. Och
gud, det
är en annan grej är bara rent faktiskt att kolla på liksom lärartäthet så. Kollar du på, jämför med Storbritannien, där liksom årskurs 1 kommer mycket, mycket tidigare, så har man också så här, grundskola liksom, lärartätheter för 4-5-åringar istället för liksom, förskolelärartätheter, vilket innebär att det går kanske 20 ungar per pedagog istället för liksom, 5-6. Så det där kan ju ändå vara en grej. Men man kan också tänka att det här skulle kunna bli en bra sak så. För det är väl det som är poängen med en utredning. Det är det jag vill komma med allt här, att liksom, man har ändå sagt att det finns en politisk ambition att införa det. Så, och det är en politisk fråga, så de folkvalda får ju bestämma om det ska vara så eller inte.
Absolut.
Så här ser man, nu ska vi ha en utredning för att ta reda på vad skulle hända. Hur skulle det göras? Jag hittade utredarens uppgifter. Det är så här, man ska analysera och föreslå hur det ska kunna genomföras. Man ska föreslå ett behörighetskrav för pedagoger. Och jag tror att det är inget farligt att fundera på så här, hur gör man där då? Jag tror också att det är så att liksom, man kan se det som att det kan vara vägen att öppna upp för att få in förskollärare och förskolor. Att liksom, om du är grundskollärare och jobbar i en förskoleklass tillsammans med en asbra förskollärare och man har ett bra samarbete, då är det inte supersvårt att tänka att vi fortsätter årskurs 1. Eller vi fortsätter årskurs 1 och 2. Man skulle kunna tänka sig en framtid där det är liksom en produktion där man jobbar in det. Så. Och där liksom den nya utbildningen för framtida liksom stadieindelning för lågstadiet plus eller vad det är liksom så. Är de med? Det skulle kunna vara en kombinerad liksom, man kan ändå föreställa sig om man ska vara divisionär, det skulle kunna vara en lågstadielärare förskollärarutbildning där man liksom gör lågstadielärarutbildningen lite mer barnvänlig, om man nu tänker att förskollärarutbildningen är det så. För allt det där är lite flexibelt. Kolla på liksom hur fritidspedagogutbildningen, idag utbildar man sig inte till fritidspedagog utan lärare i fritidshem så. Det har liksom varit en transponering över 10 år där man ändå förändrats, utvecklats, nu ska vi gå till det här hållet så. Det kanske är rätt håll, det kanske är fel håll, vem vet. Men man kan ju tänka sig att man skulle kunna ta en grundskollärarutbildning och dra den lika mycket åt ett annat håll så. Det finns pendelrörelser hela tiden i det. Och då tänker jag att om skolan och samhället har varit lite mer såhär, nej, ordning och reda och krav och vi ska ha så i 10-15 år så kanske det är så att det här det skulle kunna vara början till att man ser någonting annat. Så. Där det kanske är så här, nej, men vi behöver ta det lite chillare, vi behöver ta det lite mer tillbaka och se till att de blir bra folk som kan vara i möblerade rum, som kan funka i sociala sammanhang och som är socialt kompetenta. Alla är det.
Ja.
Inte bara de som lär sig det hemma för att de kan det eller för att de har föräldrar som liksom ser till att de lär sig det själva, utan att, liksom, att det är någonting som är en 100% garanterad sak. Så. Det tror jag på.
Ja, men jag är försiktigt positiv, som jag säger.
Men vi ska inte vara positiv och negativ, vi ska ha en utredning, vi ska ta reda på vad som händer, det är spännande. Vi ska utreda och se, hur har det här varit?
Ja.
Och sen när vi har en idé, då pratar vi mer om det. Karin, nu ska jag gå och tvätta mina händer. Ha det gott, tack!
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, Karin Berg och Jakob Mölstam.